Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Det är det svåra 106:e programmet den här morgonen. Och Per Frykebrant.
Ja. Det här är kanske 106:e gången vi har den här diskussionen. Ja.
för att göra det då mer korrekt då. Branten ner mot Fryken.
Precis.
Det känner till och med jag igen. Ja, jag har inte varit med så jäkla mycket, men jag älskar ju sånt här, för att repetition är ju
kunskapens moder.
Ja. Exakt.
Men ibland går det kanske, man kanske krävs det lite väl mycket repetition.
Kanske för själva föremålet, för oss andra. Jättekul. Ja.
Och Anders Timell är här. Jag hade varit en väldigt dålig hund för han Maslow, eller hur? Sen hette han det. Ja. Betingat och obetingat beteende.
Pavlov.
Det är för tidigt på morgonen. Maslow är ju någon annan. Mm. Som du kan säkert...
Eller Maltsev, som spelade i Ryssland.
Exakt.
Eller forna Sovjetunionen.
Ja. Innan de blev... Då var de ju tjejer också jävligt
stökiga. Jag tror också dessutom att han hade nummer 10, om inte jag kommer ihåg.
Ja. Och vem är den bästa nummer 10 du har sett i fotboll?
Ja, Zico tycker jag är coolast i alla fall.
Ja.
Maradona var ju...
Kolla på din kopp.
Ja, det har jag. Maradona är här. Ja. Men Zico färdes jag väldigt mycket av just 1982. Jag var 17 år. Mm. Och satt och kollade på VM på landet.
Vilka frisparkar. Vilka frisparkar.
Ja, Eder. Han rammade ju ribban.
Mot Argentina.
Ben Griv och lite annat. Men sen var det också... Jag grät, tror jag, efteråt när Ross hade gjort de där tre målen. Och Dinosoff låg som en lakritsrem och räddade någon nick där.
Och kom ihåg vad Arne, hur han kommenterade det.
Nej.
Den är inte över linjen, den är på linjen. Och du dammade ju lite grann.
Jag tycker nog Zico fortfarande, men det hade med hela auran att göra också.
Han är fortfarande cool och fortfarande väldigt stor i Brasilien.
Pelé hade han 10.
Ja.
Ja, det är väl...
I Brasilien säger de ju, och det kanske är sant, därför att jag är för ung för att förstå det eller veta om det. Det är ju att innan Pelé så var det inte något speciellt med en tröja nummer 10. Det var ett nummer i mängden. Mm. Men efter Pelé så gjorde han det numret magiskt. Mm. Och efter så var det liksom viktigt med vem som har nummer 10 i ett lag.
Mm.
Är det viktigt i era favoritlag vem som bär tröja nummer 10?
I mitt lag Tottenham är det, eftersom att det är den bästa spelaren, är Harry Kane. Mm. Jag skulle egentligen inte. Vi är ett sånt lag som vi har inte haft någon tydlig nummer 9. Liksom, det har inte varit de senaste åren liksom, någon som har liksom, ärvt den, och den har varit något sånt. Så att tröja nummer 10 är väl inte det egentligen. Men vad gäller Pelé där, så är det en av alla grejer han var liksom först med. Även om han kanske inte var en nummer 10.
Nej, egentligen. Alltså om man tänker hur han spelar.
Exakt, så då är det konstigt att han skapar nummer 10 när han inte var en 10.
Vilket nummer skulle han... För jag kan säga, min stora idol genom alla år har ju varit Sokrates. Mm. Och han hade ju nummer 8.
8,
Men sen mitt turnummer, favoritnummer, nummer 7. Och nummer 7 är också ett så här bra...
Sven Lindman i Djurgården hade nummer 7, min idol. Han spelade faktiskt i VM, var uttagen i truppen. Spelade inte så mycket då, jag tror det var 74.
Ja, det kan det vara. Hans brorsa Jörgen Lindman.
Oj,
har jag som
en
tränare.
Riktigt tråkig back.
Ja, hade jag som tränare. en gång i tiden.
Ja.
Och så kan det vara. Ja. Vilket härligt sidospår.
Allt det här bara för Maslow.
Ja, exakt.
Mm. Jag var där och söm allt nummer 10 och så kom in på det.
Ja. Precis.
Livet.
Ja, så är det ju. Det är, tyvärr då, för de som inte gillar AIK, så kommer det bli en hel del AIK idag under programmet. Dels så det faktum att AIK och Nabil Bahoui går skilda vägar på ett ganska stökigt sätt, verkar det som. Sportchef slash klubbdirektör slash vd Manuel Lindberg kommer vara med oss om en sådär 20 minuter.
Spännande.
Ja.
Så han är allt det där. Det är, han har en stor hatt att ha på sig.
Ja, fruktansvärt stor hatt.
Så. Och så AIK på det.
Ja,
ja exakt.
Ja, precis. Och sen så, Daniel Kristoffersson ska vi snacka.
Disco.
Ut. Ja, disco. Mm. Disco Inferno.
Honom känner jag lite igen.
Ja, han ska prata lite silly season. Ja. Och sen så Andreas Brännström, AIKs nya tränare, fick ju uppleva den här premiärträningen för första gången.
Den är ju sjuk. Även om jag är inbiten djurgårdare och inte direkt älskar AIK, så måste jag ge dem det där. Alltså, ja. Det är någonting. Jag såg dem förra året. Mm. Jag tror det var Fotbollskanalen som lade upp något liknande. En snutt från det där på någon story. Det är helt sjukt. Mm. Planen är ju förstörd efteråt, jag har förstått. De måste ju göra ordning där lite grann.
Ja, visst. Ja. Den är lite
brännskadad.
Det är bra att den heter Brännström.
Ja.
Men det där är ju en av de bästa grejerna med svensk fotboll. Och jag var ner i Malmö och kikade på deras i måndags här.
Också häftigt.
Verkligen.
Var det samma typ eller?
Ja, men absolut. Så nu gör ju var och varannan klubb det där. Då är det väldigt roligt. Jag tror att Elfsborg har sin första träning imorgon. Inomhushall.
Det är ju tråkigt för supporterna. Men jag tänkte som spelare så har det varit mysigt att kliva in i värmen en dag.
Aj, på, absolut.
På det finns en mjuk konfetti eller något liknande
där de kan köra. Men Malmö tror,
det är lite Elfsborg.
Men jag tror Malmö körde ju. De hade över 2000 pers, 2500 eller 2712 tror jag var. Och AIK hade 3500. Blåvitt hade ju fullt uppställ med sig, hos sig. Giffarna uppe i Sundsvall hör för mig. Mm-hmm. Har smält på. Så det är ju rätt många klubbar. Jag vet inte hur det var med Djurgårdens premiärträning, men folk går ju dit. Jag tycker att det är en härlig manifestation för liksom vad svensk fotboll är någonstans. Att
det är lite vårtecken före tranorna vid Hornborgarsjön, så kommer det här. Det är ett vårtecken om något, tycker jag.
Ja, exakt.
Och då kan man ju säga så här, svenska fotbollssupportrar, oavsett vilket lag de håller på, är ju oerhört engagerade och passionerade och verkligen backar. Undrar hur mycket spelarna känner av något form av ansvar. Alltså att så förvalta det här engagemanget.
Det tror jag. Jag tycker ofta att man ser intervjuer efter matcher och sådär. Det måste vara kul också för de som kommer till svensk fotboll och får se det här. Och jag tror att många yngre spelare, juniorer, som får ställa sig där på vad Skytteholm är det, och stå där, det måste ju vara vilken känsla.
Jag tror att den här grejen boostar mycket mer, för att kollar du på läktarna under säsong, då är det så att ju bättre det går, ju bättre blir stämningen. Här på de här bitarna, det är nästan tvärtom. Att ju sämre det har gått, ju mer är man igång liksom, på första träningen.
Malmö var ju så roligt, så var det ju den här revanschlustan som bara genomsyrar hela, vet, så här, en sjunde plats. Det är ju som att åka ur för dem.
Ja, ja,
det är
absolut.
Ju katastrof.
De är inte med i allsvenskan längre.
Är de med?
Nej, inte enligt dem själva.
Och det är ju rätt lustigt, för då var det liksom, där var det ju mer att de backade upp laget och nu jävla ska vi ta guldet än. Det ska hem liksom, bara så. Men om det har varit en vanlig säsong förra året med Champions League-spel, med SM-guld och så vidare, då hade ju folk bara så här, ja.
Ja, exakt.
Ja, det är som vanligt.
Ja.
Då har det 2300 istället. Men nu är det som gör den här grejen det finaste, kanske, i svensk fotboll.
Visst är det konstigt att internationella lag, du håller på Tottenham, jag på Chelsea och du, vilka håller på i England?
Nej, som Arsenal-fansen tyckte jag väldigt mycket om Aston Villa också. Det var ju det var Andy Gray.
Det är cool.
Han hade lite likadant hår som jag.
Ja. Han, ja precis, Aston Villa var ju svinstora egentligen fram till slutet på 80-talet.
Ja, men det var då, ja.
Big Ron var ju tränare då. Ron Atkinson.
Just det, det stämmer.
Men, och vilket oerhört fin arena de har.
Mm, har du det?
Ja, ja, alltså exteriören på den är ju enormt vacker. Mm. Mm. Så att om man är intresserad av arkitektur och fina klassiska arenor så ska man ju ta sig till Birmingham och kolla på Aston Villa.
Jag var ju rätt besviken som lekman i det här sällskapet med er, att gå på fotboll i England. Det var några år sedan när min fru Lottie bodde i London och jag pendlade fram och tillbaka, så lyckades jag komma över några biljetter av en kompis.
Petsson.
Exakt. Mm. Men det var inte bakom en pelare. Nej. Jag såg faktiskt matchen. Men jag var ganska besviken. Det var Chelsea-Arsenal. På Lottie bodde i Chelsea då. Och gick på matchen. Och det var ju mest turister, sådana som jag lite grann. Som inte, ja, jag älskar ju fotboll, men det var mest för att vara där och titta lite. Och så var det små tårtbitar som var där fansen stod då. Men det var inte den där enorma stämningen som man hade längtat efter.
Nej. Ligacup-matcherna.
Är de större?
Nej, men det är de man ska gå på om man vill åt den brittiska stämningen. Aha. Därför att Premier League-matcherna säljs ut. Dels är det ganska stora internationella fotbollsreseföretag som har kommit åt. Jag tror att de köper upp säsongsbiljetter och betalar väldigt bra för, alltså mycket mer per plats än vad du själv har betalt. Så då är det ju svenskar och japaner och allt möjligt som är på läktaren. Men ligacupen är inte lika attraktiv för fotbollsturisterna. Och de biljetterna är lite billigare. Och
då får gemene man gå.
Nej, men det är då de går. Det är då, ja, och det kan bli mer alltså så här gräsrotsstämning på läktaren. Nu ska vi lämna surret om Chelsea och den engelska fotbollen och ta oss tillbaka till vår kära svenska fotboll. Vi berättade ju att vi skulle ha med oss AIKs vd, klubbdirektör och TF, sportchef ska jag säga, Anders. Det är ju inte en permanent titel, utan
bra,
det är TF.
Det är mycket det.
Ja, det är ändå mycket. Och det är Manuel Lindberg. Man kan säga så att det stormar lite grann just nu kring stormar. Det är ju kanske kraftfullt. Men så här, Nabil Bahoui är en ikonisk, nästan får man säga, fotbollsspelare i AIK. Har inte fått ett förnyat kontrakt. Och han tog till Instagram. Det var det du såg.
Ja.
Där han inte är helt happy med att behöva lämna AIK. Och den då efter som har fått stå i skottkluggen för detta är Manuel Lindberg. Då i egenskap som TF-sportchef. Och då tänkte vi reda ut det här. Vad är det som hände? Och hur Manuel mår i allt i detta. Manuel Lindberg, god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon, god morgon.
Hur står det till?
Jo, men det är bra. En tidig morgon. Jag sitter inte i bilen för en gångs skull den här tiden, så att... Du får träffa mig hemma i köket istället.
Ja. Du hade kul igår, va?
Ja, det är ju alltid en... Förra året var jag ju där som praktikant, höll jag på att säga. Alltså, det är ju magiskt. Det får man ju säga. Det är en otrolig upplevelse. Jag tror för alla som är nya inom AIK i något format, även alla spelare som gjorde sin första träning igår, så är det ju... Ja, det är något väldigt, väldigt speciellt.
Över 3 500 personer på plats var väl?
Ja, det kunde ha varit många, många fler, men vi har ju en maxgräns så många vi får ta in. Så att...
Men innan det så smalde det ju till lite grann i AIK-världen där när Nabil Bahoui tog till Instagram. Vad var det som ledde fram till beslutet att han inte får en förlängning i AIK?
Vi gör ju så varje höst som egentligen inte är kopplat till mig specifikt eller inte ens min roll, utan vi har en utvärdering av truppen under hösten. Tittar på vad är det bästa inför nästa år. Nu har vi ny huvudtränare som delvis vill ha nytt spelsystem, och då försöker vi anpassa en trupp ut efter vad vi tror är bäst. Och sen tittar vi på varje spelares kontraktsituation. Sportslig prestation, ålder, skadebenägenhet. Alltså det är en hel rad med parametrar. Och det här sitter ju inte jag själv, utan det här är ju inom tekniska rådet, på tekniska chefen är med, styrelserepresentanter, andra sportsligt ansvariga, tränare bjuds in. Och sen har man en dialog runt det hela, och då landade vi i beslutet att Nabil, som hade ett utgående avtal, att vi inte kommer att förlänga den för 2023.
Men enligt honom så var ju tränaren väldigt glad i att han skulle fortsätta. Men det var någon annan som tog det beslutet. Går ni förbi tränaren då?
Nej, det är vi inte alls. Vi har haft en dialog med både tränare och assisterande tränare och alla. Och vi har landat i ett konsensusbeslut. Sen innan bilden väldigt, väldigt bra fotbollsspelare som gjort väldigt mycket bra saker för svensk fotboll och AIK. Och det tycker ju tränarna också. Det tror jag alla tycker. Så att, vi har inte gått förbi någon. Men precis som Brännan och jag har en väldigt, väldigt god dialog. Och precis som man säger, ni tar ut truppen, jag tar ut startelvan.
Men du... Det man kan känna lite grann är ju givet Nabils status och det du säger, vad han har gjort för AIK. Om det nu är en grupp människor som fattar det här beslutet, varför kunde du inte gett honom beskedet tidigare utan att han liksom fick gå och vänta på att det kommer och så kommer det typ dagen innan ni ska dra igång en ny säsong?
Jag som ytterst ansvarig, det är som alltid, jag har ju dialog med spelarnas agenter, inte så mycket direkt med spelarna överhuvudtaget, det är så det fungerar i den här branschen, och jag har flaggat för det här beslutet långt innan igår, så det är inte att det här kom igår i sig, utan nu landade kommunikationen där av olika anledningar.
Medialt sett så passade det ju ganska bra för någon att skriva om det här i samband med säsongspremiär. Det kanske också var en del i det hela.
Nej, faktiskt inte från vår sida, utan det är ju en kommunikation man har med agent och så vidare. Och, ja.
Ja, men jag tänkte att media är det kul att skriva om det. Är det inte konstigt att man har... Är det inte konstigt att man... Jag har ingen koll på det här riktigt. Varför pratar man inte med spelarna med agenten? Vem är det som drar i dem... Strådarna, är det du eller spelaren?
Nej, alltså min uppgift blir ju främst att prata med agenten och sen får ju de från sin sida liksom föra en dialog och se hur de vill ha det och så vidare. Så att det är lite så fotbollen fungerar idag.
Okay. Mm.
Hur har dialogen med Nabbe från klubbens sida sett ut då? Alltså direkt till Nabbe och inte bara mot agenterna? Om inte du har kommunikationen, tänker jag.
Nej, alltså efter vi hade uppehåll i november och sen har jag ju fört en dialog med agenten, så att, i det formatet har det gått via dem, så att säga. Det är så mycket så branschen ser ut idag.
Men jag tänker så här att om det är en grupp människor som ska fatta ett sånt här beslut, så tänker jag väl att liksom ett resonemang kring nästa års trupp måste väl ha börjat redan under förra säsongen. Jag tror att många inte direkt vänder sig mot beslutet att man kanske avslutar ett kontrakt med Nabil Bahoui. Det kan vara strategier framåt och sådana saker. Men det känns inte värdigt att det blir så på det här sättet. Kunde man inte redan slutet på förra säsongen säga att ditt kontrakt går ut, du kommer inte få förlängt, du kommer få en fin avtackning sista matchen. Det är väl någonstans där som det skaver.
Ja, det kan jag hålla med om. Jag var inte sportchef då, men visst, det går alltid att titta i backspegeln och man kunde ha gjort saker långt tidigare. Men nu tog jag över det uppdraget i december och då är det där vi har landat. Men jag förstår det, jag respekterar allas liksom, åsikter, tankar. Jag förstår att man inte... att det finns besvikna personer och så vidare. Jag har full förståelse för det.
Det finns ju också några rykten som snurrar där ute att anledningen till att det ska vara att ni bryter med Nabil Bahoui är att AIK är agentstyrda och det är Masi Yadama, jag tror att det uttalas så, hans efternamn, att det är han som styr rent så mycket och kravet någonstans var att hans spelare ska in i AIK, medans då den agenten som representerar Nabbe är en person som ni inte gillar och att det ska vara på grund av val av agent och att ni då hellre vill sida då och jobba med en annan agent helt enkelt. Var ligger i det?
Det där lägger ingen värde i överhuvudtaget. Vi jobbar för det som är AIKs bästa. Vi jobbar med alla som är i form av registrerade agenter, förmedlare. Jag har ingen mer relation till någon annan. Vi tar alltid beslut för AIKs bästa. Inte för vad som är agenternas bästa. Så det där ryktena, agenttjafset, det där, ja, jag vet inte. Jag tycker nog att det där är bara bullshit för att vara väldigt, väldigt ärlig. Vi jobbar för AIKs bästa.
Det var klara besked.
Ja, men å andra sidan så har ju... Å andra sidan så har ju då det som framkommer då att det finns folk anställda i AIK som är knutna till Masi och att då de ger honom någon form av fördel genom att tidigt kunna plocka upp spelare eller signa spelare i AIK. Är det lämpligt att spelare som är anställda i klubben har en, alltså ledare har en agent där då överhuvudtaget bara kan uppstå misstankar att det ska vara någon form av, hårt sagt då, kanske jävsituation då bland anställda i AIK?
Finns inga anställda i AIK som är anställda av någon agent eller får betalt av någon agent. Det där är massa elaka, dåliga rykten som sprids. Jag tycker folk behöver bättre liksom källkritik generellt. Om ni vill titta på hela vår spelartrupp, så titta vilka olika agenter som är ansvariga för vilka olika spelare, så har ingen agent mer spelare än någon annan. Det är ju ganska enkelt att göra en analys på det. Så att vi kommer förhålla oss till alla agenter. Den som är agent för spel, vi är ute efter de bästa spelarna. Sen vilken agent den spelaren väljer, ja, det är upp till spelaren. Så att vi förhåller oss till alla som är registrerade förmedlare som är på marknaden. Sen om de är svenskar eller utländska eller det spelar liksom inte oss någon roll. De där ryktena går hela tiden. Men jag, som sagt, jag lägger ingen värdering i det där. Folk får snacka, men det är inte sanningen.
Spelare verkar ha tagit det ganska hårt, ska man väl säga. Såg att Bilal Hussein till slut svarade på en post som AIK hade postat när de tackade för Nabils gärning. Hur ska ni göra för att liksom förklara det här ut i spelartruppen så att de till slut kanske köper ett resonemang med truppbygget?
Spelare, så vi är ju människor här allihop och vi har känslor, folk har känt varandra över en lång tid, nära vänner och allt som vi är, så det är inget konstigt att det uppstår känslor, men i fotbollsbranschen så skriver man ett avtal över en viss period och sen ibland går avtal ut och då väljer man andra inriktningar, så att vi kommer absolut ha samtal med hela gruppen, och jag har redan haft det med de som varit på plats på Karlberg och så vidare, så att med flera spelarna, så att
För de som inte är så insatta i den här grejen, så är det väl så att hans kontrakt gick ut, eller hur? Det är inte så att ni har brytit något kontrakt?
Nej, absolut inte. Vi har inte brutit några kontrakt överhuvudtaget, utan vi hade ett antal kontrakt som gick ut efter den här säsongen. Så att precis så är det.
Du, till Expressens Anel Avdic sa igår att AIK vill ha in 2-3 etablerade nyförvärv. Vad innebär det? Till vilka lagdelar söker ni de här etablerade spelarna?
Vi tittar väl på varje lagdel egentligen.
En i varje lagdel.
Ja, minus målvakt. Ja, precis. Ja, eftersom jag sa tre så då räknade vi bort målvakt. Ja. Nej, men vi tittar på någon för varje lagdel. Och vi har en stor trupp idag. Vi kommer att ha en trupp som är när vi väl startar upp. Just nu spelar vi ju inte i Europa, utan just nu om vi inte vinner kuppen så är det en ganska straightforward serie i år med en match i veckan. Och då har man en trupp på 25 spelare vad det kommer sluta med. Och vi ser att vi behöver en 2-3 etablerade ledare som leder gruppen i olika format. Och där har vi både långt gångna diskussioner och diskussioner som är lite långt bort. Och sen funkar det som så i Sverige. Sverige är ju ett land som är i fotbollseuropa rankat ganska lågt. 23 tror jag väl den senaste rankingen är. Och ibland får man ha lite is i magen. De europeiska fönstren stänger sista januari och därefter öppnar egentligen ett nytt fönster upp för oss i Sverige. Där de som kanske inte fick det avtalet de ville sista januari har färre alternativ per 1 februari, och då har vi möjlighet också.
Jimmy Durmaz har ju pratat om jättelänge och hans lillebrorsa har skrivit på för Gnaget. Hur nära är han?
Nej, men vi har träffat Jimmy, absolut. Från början hade vi en dialog med Jimmy för att vi var intresserade av hans bror. Och det var ju liksom utgångspunkt. Sen har vi haft en väldigt bra dialog. Jag och Jimmy har lärt känna varandra ganska väl. Han är en Seb 2.0. Han är en bra ledare, bra erfarenhet, otroligt fin, varm människa som alla har en väldigt, väldigt positiv bild ifrån. Så det är klart att han spelar 90 minuter varje helg i en väldigt, väldigt hög liga i Europa. Jag menar, jag vet inte, ni som är mer expert som jag är, hur många svenskar som faktiskt är ordinarie i en toppklubb i liksom en liga på den nivån. Det är ganska få svenskar. Så att det är klart att vi alltså, som ett allsvenskt lag, är intresserade av en sån karaktär. Sen exakt vad det ska sluta i här, ja. Han är en populär fotbollsspelare, framförallt i Turkiet, och det är mycket pengar där ute i Europa också.
Jag tror han är klar.
Ja, det tror jag också. Nader ser väldigt glad ut när han pratar om
det.
Ja, det där är klart. Det är klart.
Jag tror det är klart.
Ja. Det kan vi bocka av en av de här 2-3 etablerade. Men du nämnde ju att truppen är väldigt stor. Jag tror att det är typ 34 spelare kontrakterade, om inte jag är helt galet när jag sitter och räknar. Och det ska ner till
32 just nu, om du inte väljer mer om de där 2-3.
All right. Men då är det ändå en 7-8 person ska bort. Hur går det med att fasa ut spelare?
Nej, men det är också en dialog man har med både klubbar och agenter återigen. Det vi tittar på olika former för att alla ska också få maximalt med speltid, för det är ofta det handlar om, speciellt kanske vi yngre spelare och spelare vi tror på sikt, men som kanske inte här och nu ses som liksom en startspelare, en truppspelare. Ja, då får man ju ha en dialog med agenter och finna olika klubbalternativ, och ofta finner man ju bra utlåningsmöjligheter. Det som är positivt i år tycker jag väl att vi har en ganska ung trupp i år jämfört med tidigare år, där vi kanske har lånat ut äldre spelare så att säga. Och det är ju inte där vi sitter nu, utan det är mycket yngre spelare vi har som behöver speltid. Om det är på en liten lägre nivå i Sverige eller utomlands. Eller, det är ju ett jobb vi ska göra här. Eller ja, jag har ju pågått en längre tid, men som vi ska försöka slutföra så fort som möjligt. Helst här i januari, det är ju målet för alla, så att alla vet vad man ska göra.
Hur tungt tapp är det nu när tre så etablerade spelare som Sebastian Larsson, Micke Lustig och Per Karlsson slutar samtidigt? Hur märks det i verksamheten, tycker du?
Nej, men det är väl klart, men alla de tre, nu spelade ju inte Pertan sista året tyvärr, men han är ju en fantastisk person, men alla de här tre är ju väldigt bra människor i en grupp och naturliga ledare och har ju väldigt mycket erfarenhet, så det är klart att vi står i ett förändringsarbete. Så är det ju. Men jag är inte så orolig. Jag tycker att stämningen är väldigt god på Karlberg. Det är klart att det förändras när det kommer in nya människor. Men truppen är inte heller spikad. Så att vi ska nog... Målet är att vi ska ha en god, bra 25-26 manna trupp man har när vi väl startar den 18 februari.
Apropå då din TF-roll som sportchef, när vi pratade med dig under hösten så sa du att ni kollade på kanske lösning med två olika personer för de sportsliga posterna. Är det fortfarande visionen?
Som vi har valt steget just nu är att vi har ju anlitat en byrå som säkert alla läst i tidningen One Nexus, en dansk byrå som är stor inom fotbollsbranschen, gör ett bra jobb som jag bra bild av efter relation tidigare. Och det är vanligt rekryteringsarbete. Vi har satt upp en profil, vad vi önskar för typ av profil. Och sen blir det en väldigt stor bruttolista med, jag vet inte hur många namn, 100 plus 180 eller många det var. Och sen arbetar man den neråt. Och sen får den som vi väljer att anställa, den får liksom lite i sin tur möjligheten att sätta sin organisation. Det är något så vi ser det. Så att vi tar det steg för steg.
Jag tänker en sån som Sebastian Larsson till exempel, med hans erfarenhet och bakgrund. Var det aldrig snack om att kanske behålla honom i någon form av roll i klubben? Bara som en parallell till exempel så har vi ju MFF som skolade om Daniel Andersson när han slutade spela. Och man får väl säga att han har varit en ganska framgångsrik sportchef. Har det funnits sådana tankar?
Absolut, vi har haft dialoger med Seb och med Lustig för den delen om olika format, olika möjliga roller.
Lustig, kan väl sköta ett Instagramkonto tycker jag, det räcker.
Ja, han är även tv-expert nu också. Han har varit bra, så att i den bemärkelsen. Nej, men vi har haft dialog med dem och absolut, vi är öppna för att de ska komma tillbaka och jobba i AIK, men också som de resonerar, alltså vara sportchef i AIK fotboll, det är en roll som kräver 60 timmar i veckan. Det kräver stålbyxorna, XL-kostymen, och du ska vara beredd att efter en lång, lång, lång karriär kliva rakt in i det och jobba 7 dagar i veckan. Det är inte bara heller. Ibland behöver man ett break från man tror jag varit ute och rest och varit professionell fotbollsspelare i 20 år och behöver få familjen att andas och landa lite. Så att det är liksom det resonemanget som har varit, att det inte bara dagen efter ta den typ av tjänst. Så att det är nog mer där.
Men Manuel, nu när du ändå är sportchef så får du svara på lite sportfrågor då. Det har ju funnits, eller det fanns under året, en viss kritik kanske mot John Guidettis, där folk lyfte kanske den fysiska statusen, eller att investeringen var väldigt stor för AIKs del. Hur har ni gjort för att vända på Johns liksom utveckling så att han blir den spelaren alla vet han kan vara?
Först vill jag säga att John är en fantastisk människa, både på och fotbollsplanen. Han är magisk, alltså måste jag säga. Han är värd varenda krona, varenda dag i min värld. Han är otroligt professionell. Han är nu över 30. Han är verkligen den där som brinner för fotbollen, vill vinna fotbollsmatcher, och det tror jag vi kanske har märkt efter en del slutsignaler när John har svårt att hålla igen sina känslor ibland på Friends. Att han är verkligen en vinnare. Och sen hade han otur med skador under hösten och spelade inte på 100% med de problem man har. Men vi jobbar väldigt hårt med hans fysik, han själv, framförallt med hans skadeproblem. Och just nu så ser han till väldigt, väldigt mycket bättre. Och han kan gå för fullt, och det har han inte kunnat göra på väldigt lång tid. Så jag tror att vi kommer se väldigt mycket mer av John Guidetti i 2023. Och sen ska man ju säga att det han gjorde i 2023, men han gjorde väl en 5 mål på sina 6 första avslut. Så jag menar, den kvalitet han har, och får han ännu bättre, liksom mer lekkamrater på topp i ett annat typ av spelsystem med mer centrala figurer och mer bollar på honom, så tror jag att han kommer göra väldigt, väldigt mycket mer. Han slår ju egentligen aldrig bort en dålig boll, utan alltså han är ju, han håller en hög nivå. Och han ska få bra lekkamrater där framme till 2023.
När kan vi se för AIKs det att de här etablerade börjar presenteras? Börjas det redan idag?
Nej, det kommer inte börjas idag. Men vi jobbar hårt. Vi hoppas på ibland på vissa kanske timmar eller dagar, och vissa kommer nog ta några veckor. Det är långa förhandlingar. Jag ger mig på en hylla också som kanske inte alltid är en allsvensk hylla. Jag är ju så här galen, jag ringer ju alla. Jag har ju sagt i någon podd, jag ringde ju Henke Larsson för om han ville bli tränare för ett damlag förra sommaren i Jordan var här till exempel. Han skrattade åt mig, men tyckte det var väldigt trevligt att jag ringde. Och jag ringer en hylla, jag är ju galen nu, jag ringer ju alla. Simone Sasa tackade för intresse, men sa att man vill fortfarande spela Serie A för exempel, om det är någon grej. Så att jag letar på en hög hylla, och när man letar på en hög hylla, då måste man också vara beredd att ha is i magen och vänta och ha långa förhandlingar, för det är väldigt stora pengar ute i Europa. Man ska veta att en vanlig bra fotbollsspelare i Europa, de tjänar en 6, 7, 8 upp till 10 miljoner netto varje år, och det gör inte en allsvensk fotbollsspelare. Det är inte i brutto heller, kanske hälften av det är brutto. Så att det gäller att kunna sälja och förstå vad det är man vill komma till och vad magiska AIK är, och bara det man såg på premiärträningen idag och Friends, och det, alltså det magiska med alla våra fotbollsderbyn, men all cred till Djurgården och Bayern, hela allsvenskan. Alltså vi har ju byggt ett varumärke, någonting otroligt coolt med allsvenskan. Det får man ju säga, det är skitkul. Mm. Det lockar sen folk av det där. Det är någonting magiskt.
Vad har allsvenskan som liksom USP när man går ut i Europa för att sälja den här ligan? För vi kan ju inte, det är ju inte bara Malmö som kan slänga upp de stora pengarna. Men vad säljer man in för att folk ska lockas till Sverige och allsvenskan?
Ja, även Anders klubb där har väl ganska mycket pengar år och vifta med kanske. Så att de kommer också kanske också ha en Malmöbudget i år. Nej, men jag pratade med en finsk kollega i år. Så vi är ju här i en hierarki, sa jag. Liksom. Det är, först måste man sälja in landet Sverige. Sen kanske man måste sälja in staden Stockholm som har väldigt, väldigt mycket positivt med sig. Sen måste man sälja in klubben AIK och allt det magiska kring AIK.
Och där skete sig.
Sen ska man börja sälja det här med pengar och förklara att ja, men du får hälften. Och förresten, det är gross och internet. Så att det är en utmaning, det måste man erkänna. Sverige står inte jättehögt upp i kurs ut i Europa. De många väljer heller liksom Polen, Ungern, Grekland, alltså arabvärlden. Alltså det är bara att acceptera. Men ibland sitter du rätt, ibland är det bra agenter som vill flytta sina spelare till rätt steg och förstår. Liksom. Min värvning exempel är en portugisiska Rui Modesto. Han hade ju en hel rad med förslag från klubbar med väldigt mycket mer pengar än vad AIK kunde erbjuda, både i Danmark och Norge. Vi hade en jättebra dialog, vi fann varandra, vi hade samma syn på fotboll. Stockholm är en fantastisk stad. Hans agent förstod också att det här är rätt steg för honom i det här läget än att kanske ta ett för stort steg just nu. Och det gäller att hitta liksom rätt karaktär, rätt personer och rätt agenter och så vidare. Så att det är ett säljarbete. Så jag måste försöka sälja in mig som en bra person och en bra representant. Och att vi har någonting bra att erbjuda som inte bara är pengar. För pengar, kriget vinner vi aldrig.
All right. Du, tusen tack för att du ställde upp den här morgonen, Manuel.
Tack själv.
Och lycka till med ditt arbete här som TF sportchef för AIK och även vd och klubbdirektör. Det är många stolar, så att kämpa på helt enkelt.
Ja. Ja, tack. Det är bra, David.
God morgon.
Hej.
Hej. Hej.
Vi rullar vidare med folk i Gnaget och nu en som gör sin första säsong men är ju en välkänd, får man säga, dobbare. Han har ju varit här och suttit i 352 back in the days. Numera tränare för AIK, han heter Andreas Brännström med det fina smeknamnet Brännan. Och det passar ju bra för det var ju bränningar igår på Skytteholm.
Exakt.
Ja, min Göteborgsk humor sitter.
Jag tycker han ser lite solbränd ut.
Ja, det är fyrverkeriet.
Dålig faktor på gässan.
Fyrverkeriet igår som gjorde att han påminner mer om fjällen Timell denna morgon.
Tack.
God morgon, Andreas Brännström.
God morgon. Lite ordvitsa så här på morgonen.
Ja, hur känns det?
Ja, vad kul.
Ja,
men nu.
Du fick ju uppleva den här premiärträningen för första gången. Hur var det?
Ja, det var fantastiskt såklart. Jag känner ju till fenomenet sedan tidigare, men kul att vara med.
Hur förbereder man en sån här träning som tränare? Blir det mer en jippokaraktär eller kan du liksom säga, idag ska vi träna på det här? Eller blir det bara att visa upp er?
Ja, men så blir det. Jag pratade med några i klubben innan och så... Och fick väl det rådet att du kommer inte höra så mycket. Och, så att vi pratade med det, om det med spelarna också. Att idag handlar det mer om att känna på en boll och träffa supportrarna. De är här för att se er och inte mig så mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Vad ger en sån här inramning för energi till ett lag?
Nej, men jättemycket. Vi hade en lång dag igår. Vi höll på med tester här och du tar blodprover och du gör... Ja, det är en massa saker. Så det var två långa dagar. Så du har varit inomhus i två dygn känns det som. Och så sätter du ner dem på stolen och säger, nu åker vi till Skytteholm. Sätter du i bilarna och så märker du bara liksom en helt annan när du kliver ut där. Så att, det var en jäkla förväntan bland spelarna, det märkte man. Och ja, de uppskattar det mycket.
Ni har gjort fystester, vad jag förstår, de här dagarna. Vilka spelare har imponerat?
Ja, jag pratar, jag har inte sett tidigare i år, men vårt fysteam var ganska nöjda, så kan man säga. Så att generellt har det varit rätt bra. Sen är det ofta den här tiden på året, det är ofta någon väldigt, väldigt ung som gör det bäst i vissa aspekter. Han är ju inte starkast, men om du pratar uthållighet. De är lite odödliga, de här 18-åringarna. Och deras semester kan ju bestå av att spela fotboll varje dag med polarna. Så att de är ofta i superform när de kommer.
Det är inte som Nordin Gerzic, helt enkelt.
Exakt, exakt. Hur länge sedan var det de har samlade ihop egentligen? Hur länge har de varit fria?
Ja, de har varit lediga egentligen hela december. Plus någon vecka här då, i januari. Så att det är en klassisk 5 veckors.
Men är det frihet under ansvar då? Eller måste de höra av sig? Eller med FaceTime och visa upp sig?
Mm, ja, här har de haft ett program då de ska på något sätt följa sådär. Men just de här yngre, för de blir ganska naturligt, för att de spelar fotboll på fritiden. De ses på Bosön eller Sollentuna eller sådär. Så att de kommer ju hit och har tränat varje dag i princip.
Är det problematiskt med, om man säger, just med belastning och ja, man pratar så om att träningen ska pulseras och så vidare?
Ja, problematiskt, men det är många diskussioner, så är det alla klubbar i början. Med fysteam, speciellt jag som inte vet vad de har gjort innan på samma sätt, inte känner. Det brukar ta några veckor att få in dem i rutinerna, så att säga. Och så här bedriver jag träning, det här, så här gör vi. Liksom. Så att vi håller på att synka oss nu. Då gäller det att någon inte går sönder på vägen.
Hur har din första tid varit i AIK, känner du?
Ja. Ganska bra, det är många nya ansikten, nu pratar vi inte spelare och de känner jag ju till, men ja, det är lite större klubb och många att träffa och mycket att sätta sig in i, så att många kontorstimmar.
Såklart måste jag ställa frågan om Nabil Bahouis exit också från AIK, där han på Instagram skriver att du har varit tydlig, du vill ha kvar honom. Är du besviken över att han inte är kvar?
Alltså, jag vet hur det funkar i den här branschen. Man kan väl säga så här att det är ingen hemlighet att det till viss del var en annan sportslig ledning när jag kom hit. Och det jag börjar göra när jag kommer, det är att kontakta vissa spelare, framförallt de som har haft skadeproblem, för att sätta mig in i situationen. Så det är klart att han är en av dem jag pratar med. Och i det läget var ju han en spelare som det pratades förlängning med.
Hur är din kommunikation med Nabbe sett ut sen liksom det blev klart?
Nu har vi inte haft någon kontakt. Så.
Är det någon från klubben som har direktkontakt med honom?
Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag låter tråkig nu. Men det ligger liksom inte riktigt på mitt bord. Utan vi har ett sportråd. Nu hade en Emanuel där. Han får väl svara för mycket. Men egentligen har vi ett sportråd. Och jag är på Karlberg med spelarna. Så att det är en ganska tydlig uppdelning.
Du, det är ju inte lång tid kvar nu. Det går ju snabbt med tiden när man har kul. På vilket sätt kommer man kunna se att det är ett Andreas Brännström tränat AIK som ställer upp och spelar cup?
Ja, det är en bra fråga. Det är så lätt att sitta i januari och säga att nu vill vi ha bollen och nu ska vi anfalla på alla fronter. Och så där. Jag tycker att vi ska visa lite mer än snacka så här i början. Men det är klart att man pratar, om vi pratar på AIK-språk, framåtlutat. Alltså att vi ska, framförallt på hemmaplan, kanske kunna vara ett lag som är lite mer dominanta i matcher. Om man ser AIK över 10 år.
Jag tänker också så här, Manuel sa ju att det är en väldigt, väldigt stor trupp. Det är över 30 spelare. Hur är det att hantera så många spelare i träning?
Ja, men det är lite lurigt utan att låta gnällig så. Men det är svårt att ge tid och kärlek till alla på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Det säger sig självt. Spelar du 11 mot 11 så får du inte ens vara med på träning ungefär. Då måste vi hitta något sätt att få väva in alla så att... Det är lite lurigt att planera för tillfället. Och man känner sig lite, jag ska inte säga otillräcklig, men ni förstår vad jag menar här. Att det är svårt att ge alla plats och tid.
Ska också berätta för dem som inte känner till det. På Karlberg, så där tränarna sitter, är jag brukar säga dödens rum. Det är alltså ett rum utan fönster. Jag tror att det kan vara någonstans där du sitter nu. Har ni fått något fönster i det där rummet nu eller?
Jag har bytt rum nu faktiskt, just för den här, för när jag pratar med er, men nej, det har vi inte. Så att, du kan tänka dig, efter 10 timmar där igår var det rätt skönt, eller 8 timmar där, kom ut på Skytteholm.
Ja, jag kan tänka mig. Ni måste gå dit någon gång, det är helt surrealistiskt. Går de in i en sån här grotta och ska de sitta där och vara kreativa, ser inte ut någonting, det är helt...
Det är lite som suckarnas gång under Kronobergshäcket.
Ja, exakt, mm. exakt. Fast man sitter där fast hela tiden.
Ja, går liksom. Ja, där får du inte gå.
Nej. Ja, här så kan det vara. Du, Brännan, lycka till framöver. Och så håller vi såklart kontakten.
Tackar.
Och god morgon
på dig. Som djurgårdare får jag säga som Adam Alsen brukade säga när det var vinn Adams pengar. Lycka till, men inte för mycket.
Nej. Och då säger jag tvärtom. Lycka till så inåt helvete då.
Ja. Jag hör er.
Ja, det är bra. Hej, hej.
Hej.
God morgon.
Hej.
Vi ska alldeles strax ta en liten... kort avbrott här. In i studion har Oliver Ekroth kommit. Välkommen hit. Som gjorde succé, får jag ändå säga, både i Degerfors och i serien Allsvenskan, här kommer Degen. Där det gjorde att jag... Man gillar ju Degerfors.
Du ser nykär ut.
Ja, men det är... Alltså, alltihopa med Patrik Werner, det är Oliver och det, alla
det är Bosna.
Som, ja, Bosna. Ja. Alltså, det är så mycket runt Degerfors som var härligt. Och där var ju du en väldigt stor profil, får man ändå säga, både i laget och klubben. Och vi ska prata lite grann om att du är på Island nu och spelar fotboll. Just. Och det tycker både jag, Per, är superintressant med den isländska fotbollen.
Då tycker jag också det.
Ja, men det är det. Alltså tänk dig, det är 350 000 invånare. De var i EM 16, VM 18. Mm. 16 står de ut England. Mm. Lars Lagerbäck som tränare. Och det gör ju att Roy Hodgson får kicken som förbundskapten. Det var ju jättestort. Men tänk så litet land.
Mm. Jag håller med.
Och två raka mästerskap. Mm. Men det är ju någonting med den isländska fotbollen där som vi vill grotta ner oss i.
Jajamän.
Tillsammans med Oliver också. Mm. Men som sagt var, vi är alldeles strax tillbaka. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och vi har landat in och pratat hockey med Oliver Ekroth.
Ja,
därför din farsa är ju Peter Ekroth.
Ja!
Det som jag förknippar med SSK, ja, 85. Djurgård. 85, han vann SM-guldet.
Med Timo Lahtinen.
Ja, och Hardy Åström tror han hette i mål.
Ja.
Ja. Och Glenna Johansson, en av de bästa spelarna. Tom Eklund var väl där också.
Ja.
Right-skytten. Anders Eldebrink.
Ja.
Alltså det var sånt jäkla bra.
Glenna.
Ja, Glenna Johansson.
Vilken assistkung han var, nästan vassare än Fredrik Bremberg.
Nej.
Ah,
vet vad Fredrik Bremberg sa? Nej. Om han hade fått procent på alla spelare han har skickat iväg till NHL.
Ja.
Som han har varit mångmiljonär, som han har passat fram.
Blev det hockeymorgon istället.
Ja, exakt. Var det nära att du... Och sen ska vi säga syrran Petronella Ekroth, som har varit i Juventus, i Djurgården. Spelar hon idag fortfarande, eller?
Nej, idag har hon lagt av.
Hon har lagt av.
Ja, hennes lista med lag är
imponerande.
Längre än min, så att hon har varit i alla lag nästan.
Har hon vunnit fler titlar än vad du har?
Ja, det har hon nog gjort. Alltså jag har väl en egentligen, om man bortser från division 6 när jag var 15 typ. Men hon fick väl 2 Juventus, så att det skulle jag vilja säga. En mer i alla fall.
Mm. Man ska aldrig underskatta en division 6-titel.
Nej, det ska man inte göra. Den kan räknas länge.
Alltså, vi som har trålat efter dem. Kommer tvåa.
Ja. Och vet ni många, alltså, det är ju sjukt många som har spelat fotboll ett helt liv, oavsett nivå, utan att vinna en serie. Förlåt. Jag tror inte jag skulle träffa en sån.
Men det kanske var vanligt till och med att åka ur.
Vad säger du?
Det kanske till och med vanligt att åka ur.
Ja. Exakt. Det är ju svårare att vinna än att åka ur.
Ja. Så är det. Väldigt lätt att åka ur.
Ja. Vilket division 6-gäng var det?
Rössle BK, min moderklubb.
Rössle?
Ja, Rössle BK.
Ligger det i Stockholmsområdet eller?
Nej, Oskarshamn.
Oskarshamn?
Ja, där är jag uppväxt.
Det kom som en överraskning.
Ja.
Men du, Degerfors, jag älskade ju Allsvenskan här kommer Degen. Mm. Och du var ju liksom verkligen en, ja, men en central gestalt i det där Degerfors. Mm. Och tänkte så här, du kommer bli kvar jättelänge. Hur svårt var det för dig att lämna Degerfors och varför gjorde du det?
Det var väldigt, väldigt svårt och satt väldigt långt inne. Jag, precis som du, jag älskar också Degerfors, jag gör det fortfarande. Det är ett väldigt, väldigt speciellt ställe. Alltså, det är en klubb som är, ja, men väldigt liten, väldigt familjär, och det är man blir en tajt grupp och människor runt, fans och lagledare. Vi har Bengan nere i Skitiga Bullen, om det säger någonting, som har funnits där i, ja, känns som att han var där i 100 år. Så att så man får en kärlek till människor och klubben som jag aldrig har upplevt egentligen. Så det var tufft att ta det beslutet, men jag kände någonstans också efter 4 år där, jag hade varit med både att gå upp med klubben och hålla sig kvar, och jag kände någonstans att det skulle bli en liknande säsong igen kanske, och jag hade varit i Sverige hela mitt liv och kände att jag kommer från 2 säsonger där jag gjort det ganska, ganska bra ändå, var nöjd och ville ha ett äventyr och uppleva någonting annat egentligen. Så det var väl egentligen de 2 största faktorerna till att jag...
Det är oftast man flyttar söderut, brukar man göra om man blir fotbollsproffs. Du flyttar norrut.
Ja, det blev så. Det var absolut inte mitt huvudmål att landa på Island. Men när det väl lades fram så lät det väldigt bra, väldigt intressant. Människor i den klubben med sportchef i Kauri och andra tränare.
Ja,
men precis.
Ja, han som var Djurgården. Kauri Arnason heter han. Spelade till Djurgården.
Det är Arne Gunnarsson också, va?
Ja, tränaren, ja. Han har inte varit i Djurgården dock.
Nej, men gamla läster.
Ja, men andra tränaren också var i Djurgården. De var där tillsammans. Sölvi. 2 mittbackar. Mm. Så jag tänkte så här, men prata med dem. Lät väldigt, väldigt intressant. Prata med tränaren också. Ja, bästa tränaren jag någonsin haft nu. Samtidigt som det var Europaspel. Och få spela ett topplag, kände jag så här. Det mentala switchen i det.
Och det är inte helt iskallt där uppe, va? Det är väl bättre klimat än vad vi kan tro. För det är på samma bredd, jag tror att det är Umeå eller här nu. Det är inte så jäkla långt norrut ändå.
Det är det absolut värsta vädret jag upplevt.
Är det så kallt alltså?
Ja, du får komma dit och uppleva det.
Jag har varit där en gång då, okej.
Ja, men då hade du tur kanske. Ja. Men, nej, det har varit en mental utmaning med vädret. Ibland faktiskt. Men det spelar inte så stor roll, för att ja, det är ju kärlek till bollen som man är där för. Så att,
skulle du kunna komma tillbaka till Degerfors efter det här äventyret?
Ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig. Jag pratar med folk i klubben och jag pratar, eller följer och kollar på Degerfors varje gång jag får chansen. Så att kärleken finns kvar, helt klart.
Du, hur bra... Eller vilken nivå håller den isländska ligan?
Det är stor skillnad från toppen till botten. Jag skulle säga att vi i Vikingur och Breiðablik, som egentligen är de 2 bästa lagen, vi håller ändå en allsvensk nivå. Vi skulle klara oss där. Sen så skulle jag inte tro att man skulle slå in sig i något, ja, med de här topp 6, 7, 8 lagen. De har kanske en annan nivå för sig över 30 matcher, men det är varierande från, ja, toppen till botten. Så jag skulle nog ändå säga att så här, ja, botten håller nog ändå okej superettanivå. Det är så här, fotbollen är en helt annan fotboll än vad jag upplevt innan när jag varit i Sverige. Den är mycket, mycket fysisk. Det finns många bra spelare. Så jag tror så här, den fysiska delen gör att fotbollen är mycket svårare att spela där än vad den är här hemma i Sverige.
Intressant med den fysiska delen, för att både jag och Per ägnade gårdagskvällen att kolla en utvärdering utav den isländska fotbollen och vad det beror på att de har lyckats ta sig till EM och VM då 16-18. Och det är såklart att en faktor är ju tillgången till hallar. Mm. Både alltså, utomhusplaner och alla de här hallarna som finns. Men sen så var det, tycker jag, nästan mest intressanta att det var någonstans som var i den isländska liksom, mentaliteten. Mm. Det här med att kämpa hårt, man gnäller inte. Och att den här lagsammanhållningen, att man gör det tillsammans i ett lag, att det, alltså det är liksom det viktigare än den taktiska eller tekniska färdigheterna. Märker du en skillnad? För Lasse Lagerbäck sa det när han var förbundskapten, att när han hade svenska landslag och det var lite dåligt väder och var någon genomgång, så kunde folk säga, men fan vädret. Aldrig att någon gnällde någon gång på Island.
Nej, men och det är precis som du säger, att det är alltså viljan att träna och ja, men, bita ihop och träna hårt, den finns verkligen där. Och jag tror väl att så här, det är absolut en av de största grunderna till att de har tagit sig så långt till de mästerskapen eller till mästerskap. Samtidigt som så här, jag tror också att många unga spelare från Island tar sig oftast utomlands till Italien, till ja men, proffsklubbar som ungdomsproffs. Och jag tror nog att, så här, att man ser att andra tar det steget gör att de också vill ta sig dit. Så vi har spelare i vår klubb som i år har tagit, alltså tre unga 15-16-åringar som har tagit sig till Venezia, till ja men, Portugal och någon annan italiensk klubb. Så att jag tror nog att många vill ta de stegen också. Mm. Sen så betyder inte det att de lyckas varje gång, men vi har likadant två spelare som tagit sådana steg, kommit tillbaka, får spela lite seniorfotboll och sen tar de sig ut igen. Så vi sålde vår bästa offensiva spelare till Rosenborg i somras. Så att det jag tror är så här, att man ser att sina nästan förebilder har tagit sådana steg och då vill man göra det också.
Hur togs du emot det på Island?
Nej men bra. Jag kom in snabbt i gruppen. Jag är inte en svår människa att ha att göra med på det sättet.
Jo, då har jag hört det.
Patrik Werner var med här och sa ja, att du är
jävla stökig. Satan, jag trodde inte. Nej men sen så här, ja men det är ett, alla pratar jättebra engelska så att det är inte svårt att liksom prata med varandra. Och jag menar, jag gillar också att träna hårt, så att man kom snabbt in i den isländska kulturen på det sättet också.
Men hur är det att bo på Island? Är det Reykjavik som du bor i då?
Ja, men precis.
Hur var det att flytta till Reykjavik och köra det?
Ja, men också intressant. Alltså, det, när jag kom dit, ja, men det är väl nästan ett år sedan. Jag kom dit i slutet på februari och... Det var, jag aldrig sett så mycket snö egentligen. Och då var det första de sa till mig att så här, vi brukar inte ha snö i Reykjavik. Så jag bara så här, det måste vara bullshit för att det här är ju det enda man associerar med snö, det är ju Island. Typ. Men så det var en tuff första tid. Det var liksom så här, ja, man plogar inte trottoar och grejer, så det gick inte att gå ut egentligen. Det var man höll sig inne då liksom. Men sen när väl...
De har ju alltså ett av Europas bästa krogliv, ska ni veta. Det är många som åker upp dit. Utelivet i Reykjavik är fantastiskt, både restaurang och nattliv.
Ja, men det har jag hört. Jag har inte testat på det faktiskt. Men jag har sett en bar som heter Pablo Disco Bar som jag bara älskar namnet. Det är otroligt namn. Så
Pablo Disco.
Men det är ju ganska trädigt. Jag ser att du har ett All Blues armband. Snyggt. Ja, det här är rätt.
Vad är det för något?
Ja, det är ett svenskt märke som är väldigt trendigt.
All right.
Ja.
Då vet jag.
Great Minds. Oliver, ja.
Great Minds.
Ja, jag ser vidare. Islänningar.
Ja, nej men men som jag tänkte säga, landet är otroligt lediga dagar. Alltså om värdet är okej att åka runt och uppleva saker. Det är ett sjukt landskap. Alltså, och saker man har fått uppleva i år, det är sånt man aldrig skulle få göra i Sverige. Så här. Vi har varit och sett vulkanutbrott. Det är så här, ser hur den lavan pyr och det är helt sjukt liksom. Och det är som att tar man bilen utanför stan, det är som att åka med Jurassic Park typ. Det är bara så här, landskapet, berg, det man ser så långt ögat kan nå, det är häftiga saker att få uppleva faktiskt.
Men det regnar typ alltid eller?
Ja, det regnar mycket, blåser mycket. Alltså man kan uppleva alla årstider på en och samma dag egentligen. Och det kan skifta snabbt typ. Alltså det kan vara en träning på en och en halv timme. Då kan det ha varit snö, hagel, regn, vind, sol. Alltså allt. Så det är så här. Det är också... Det är intressant, det är det.
Häftigt. Låt oss hålla kontakten. Vi är superspännande. Det är superspännande att följa dig och att du väljer Island helt
kul
enkelt.
Att höra. Mm. Och jag ska börja följa er också. Ja. Det här var ju otroligt.
Du kan även följa Anders Timmel på Instagram också.
Ja. Ja, det är bra. Ja,
tack.
Ja. Och kanske ni kan ses på Pablo Disco Bar.
Ja, med våra Bracelet Brothers. BB Bracelet Brothers.
Wow. Tack för att du kom förbi.
Tack,
tack så mycket. Tack. Och lycka till. Vi ska vända våra blickar till mannen som heter Daniel men kallas för Disco. Apropå Pablo Disco Bar. Så vore det härligt om han på något sätt landar in där uppe på Island. Men han har ju bråda dagar nu. Det är ju silly season. Mm. Och han är ju en silly season kung. Disco sitter oftast med det senaste.
Det gör han. Det gör.
Ja. Och vi börjar med att välkomna Disco denna fotbollsmorgon och till fotbollsmorgon med ett god morgon.
Tack så mycket. Härligt.
Hur mår du?
Ja, mycket bra. Det har varit bråda dagar, timmar här nu på med förskolslämning och alltihopa. Så man var uppe i 3 timmar så det. Det är full huggning.
Men du har ju också varit 2 veckor i Los Angeles, va?
5 dagar.
Nej, jag tyckte det kändes. På Instagram kändes det som ett år.
Ja, men fyller man 40, då måste man slå på något stort, vet du.
Grattis i efterskott.
Tack.
Du skrev igår att Brighton rycker i Yassin Ayari som just nu är med landslaget på januari. Turné, men till vardags spelas i AIK. Vad händer där?
Nej, precis. De är intresserade och har scoutat honom väldigt mycket. Sen vet jag inte exakt hur konkret det är. Men jag fick väl lite uppgifter igår om att de, liksom, ja, de håller koll och kan väl kanske lägga ett bud här. Men det är inte 100 om det blir så. Men de har koll på honom och de har väl liksom en plan då om de skulle vilja gå för honom att antingen så värvas han direkt till Brighton eller så tar samarbetsklubben i Belgien Royal Saint-Gilloise honom direkt då. AIK har gjort en liknande. När de sålde AAA här så gjorde de en liknande lösning. Det var ju City Football Group som köpte honom och samarbetsklubben Troyes i Ligue 1 tog honom. Så att det är väl en liknande lösning som de tittar på där då.
Och Nabbe får inte förlängt till AIK. Var hamnar han någonstans?
Ja, men där finns det ju intresse från Asien som jag fattade som och det finns intresse på Cypern och från Istanbulspor i Turkiet så att han sitter väl inte i sjön direkt Nabbe där så att den är utomlands i så fall. Det är svårt att säga att han ska gå till någon annan klubb i Allsvenskan med tanke på känslorna för AIK och sådär så att det är väl BP i så fall då men jag tror det är mer aktuellt med utomlands.
Och Jimmy Durmaz, är han klar för AIK?
Ja,
precis. Han kommer presenteras tror jag här i veckan. Det är väl en klassiker där som jag pratade om i vår podd igår att det var väl därför de inte presenterade på träningen nu att när man är överens om kontrakt och sådär så måste ju spelarna ta emot sin sign-on-bonus utomlands. Det var ju en ganska talande bild här. Jag tror det var Marcus Danielsson och någon, när han hade skrivit på för Djurgården och någon till som satt i Köpenhamn båda två och väntade på att pengarna skulle bli utbetald. För det är den här skatten då på 15% som de får billigare då. Så att jag gissar på att han har varit i Turkiet eller något sånt där och fått den här sign-on-bonusen. Så presenterar han så här i veckan eller i början på nästa vecka skulle jag gissa på.
Du, i Blåvitt så de plockar in Elias Hagen från Bodø Glimt men annars har det varit ganska tyst. Vad händer i Blåvitt?
Nej, men de har väl en ekonomisk situation som kanske inte är som de här toppklubbarna. Men de tittar ju på, när man kollar runt med vissa personer runt klubben och de som har koll så är det att de hugger på allt. De hade ju Marcus Antonsson med som en spelare som de ville ha. Men jag tror att han går väl utomlands nu också. Men det är väl också vad som händer ut där också. De måste väl bli av med en del spelare. Jag tänker på nu när de värvade Hagen här så är väl Alamari och Simon Tern kanske. Någon av dem försvinner. Så att det är väl lite med ekonomin där också. Men jag räknar med minst 2-3 spelare till in i Blåvitt.
Och Malmö som ska ta revansch i år, hur ser det ut där?
Ja, men Malmö har ju värvat Taha Ali nu, gjorde de klart med här från Helsingborg. Och där har de ju också en väldigt bred trupp. Så där räknar jag väl kallt med att några försvinner. Sergio Pena försöker de väl sälja som jag fattar det som. Eller Peña försöker de väl sälja som jag fattar det som. De ska in en vänsterback också. De räknar med att Felix Beimo försvinner här i till sommaren. Hans kontrakt går väl ut, jag tror inte det är någon snack om förlängning där, så att han är väl lämna. Om de ska ha pengar så måste de sälja han i sommar. Så det är väl främst en vänsterback de ska ha in.
Och där pratas det också om Filip Hellander och Pontus Jansson. Vad ligger i det?
Ja, Pontus Jansson jobbar de ju stenhårt på. De har väl jag räknar med att de kommer med ett kontraktförslag till honom. Han vill de ju ha hem redan till sommaren, och där har de ju sagt liksom i styrelsen att de är beredda att lägga ganska mycket pengar för att få hem honom från Brentford. Jag gissar på, de har väl gått bra nu, Brentford i Premier League och sådär, ligger väl i mitten. Men det är väl lite grann på hur han känner också, vad han ska få för roll. Han har varit lagkapten och haft en väldigt viktig roll i Brentford under några säsonger här nu, men kanske inte blir lovad samma höga status och sådär. Det finns ju ganska hård konkurrens i Premier League och sådär. Så det beror på lite på hur han känner också. Men om han vill flytta hem till Malmö så får han ju ett dunderkontrakt med dem. Det har de ju varit ganska tydliga med att de är beredda att ge honom. Så att det är till sommaren i så fall. Så det är fortfarande aktuellt.
Och Axén var ju med oss i måndag. Så han lovade 2-3 nya spelare är klara för Hammarby. Stämmer det? Och vilka namn har du hört?
Nej, jag vet ju att de jobbar på några tunga namn. Det är många som säger när man snackar runt att Hammarby har en bomb på gång. Och jag har väl försökt lista ut vem det skulle kunna vara. Men jag vet ju att de för lite en dialog med han Mikkelsen i Tromsö. Norska U21-landslagsmannen som är både kan spela 10 och anfallare. Så den jobbar de väl på. Sen om de lyckas med det, det är väl oklart, men det är väl han som är närmast. Sen ska de ha in en vänsterback också. Där ska de ju testa Koncha, mittfältan då. Men där har de ett brassespår. De har en del andra spår och sådär. Så att jag räknar också med att det kommer in 2-3 värvningar till Hammarby ganska snart. Men sen om det är klart eller inte, jag har inte hört att något är klart i alla fall. Jag tror de avvaktar situationen med Veton Berisha också.
För oss djurgårdare då? Är Ekdal på väg bort?
Ja, men där är det ju, de förhandlar ju fortfarande med Burnley då, men där är de inte överens ännu. Men där har de ju sagt att Ekdal, om de kommer överens med en klubb som är villig att betala där Djurgården vill ha, så har de ju sagt att de ska släppa honom då, med tanke på att de släppte Hien. Och det var väl Ekdal egentligen som stod på tur att säljas. Men Burnley vill han ju till, han har ju bekräftat intresset för Burnley. Där är de inte överens, och det är väl inte helt hundra att det blir Burnley heller, utan det finns massa andra klubbar som är intresserade där också. Men man räknar väl med att han försvinner i alla fall. Sen är det frågan vart han hamnar. Men det är väl klart, om man lyssnar på uttalande han sa efter matchen här mot Finland, så är det väl ganska klart att han har Burnley som första var. Men jag gissar också att de har en del andra spår som de går på.
Har Ekdal agent, eller är det pappa Lennart som bestämmer?
Pappa Lennart är väl lite involverad också, men han har väl bytt nu till Martin Dahlin, gjorde han väl. Både han och Albin bytte väl till Martin Dahlin här för, om det var ett år sedan eller sådär. Efter övergången till Djurgården tror jag gjorde det.
Men den största spelaren som i allsvenskan svenskar, får man säga, det ger mig givet hans säsong. Och han blev ju kvar i Häcken även fast han hade chans att gå under sommaren. Var hamnar han någonstans? Blir han kvar i Häcken eller är flytt på gång?
Nej, men som jag fattade som, när jag var väl ganska öppen med när jag pratade, men det var ju i sig 3 veckor sedan jag snackade med Marcus Rosenberg och kollade läget där. Då var det väl ingenting som skulle avgöras då. Han räknade med att det skulle ta tid, men då lät det ju som att han skulle utomlands i alla fall. Det fanns en del intresse i Asien och en del andra klubbar, så att jag gissar ju att han går utomlands, det är det alla tror. Men det har jag hört rykten om Hammarby också, som jag har läst. Men jag menar, jag är svårt att se varför skulle han gå till Hammarby när han har det så bra i Häcken. Jag tänker på när han vann SM-guld och sådär. Om man vill flytta till Stockholm då i så fall. Men nej, jag tror antingen blir jag väl kvar i Häcken, men som det ser ut nu så är det väl utomlands blir närmast i hans.
Härligt, Disco. Tack för att du var med den här morgonen. Du är alltid tack. Välkommen i fotbollsmorgon, det vet du.
Härligt.
Ja, och du ser yngre ut än dina 40 år.
Mycket.
Ja, tack. Det behövs nu när man går in i krisåren här.
Nej, det är inga krisår. Det blir bara bättre och bättre.
Ja, det är bara att titta här, tack.
Ja, exakt.
Tack.
Ha det gott och god morgon på dig.
Hej. Ha det gott. Hej, hej.
Hej, hej. Nu har ju vår fantastiske kollega och min vän David Myggan kommit in hit, och då är det dags att prata spel, och det gör vi i samarbete med Svenska Spel och Oddset. Och Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år om du vill spela och över, och om du har problem med spelandet så finns det stödlinjen.se. Och igår gick det tungt.
Det gick tungt i år.
Ja. Det var ju bland annat Inter som inte gjorde över 2,5...
Två mål i första halvlek i matchen. Ja, så var det VAR i 44, så att jag hade inte hopp, men det skedde så.
Men annars så hade du gått in, eller hur?
Nej, det hade inte gjort. Nej. Utan det var ett Leicester-mål mot, tyvärr.
Så, att, så var det,
Lite stolt.
Nej, men det är stolt ut. Men vad fan, skam den som ger sig, precis, som jag säger, eller hur? Mm. Och nu är det spelförslag, och det är ju oddset som gäller.
Mm. Och det är, idag är det full fransk omgång, och så är det lite Carabao Cup.
Mm.
Så ganska skralt det också.
Mm.
Men jag tycker jag hittar tre bra spel.
Jag gillar kuppen, när Carabao Cup, alltså ligacupen.
Jag gillar den väldigt mycket. Jag tycker om direkt straffar. Ja. Ikväll kan vi nog se det i det här.
Är det fem eller är det en?
Vadå, en straff?
Nej, men det blir många straffar blir, alltså, är
fem straffar, alltså som...
Ja, det är som vanligt. Ja. Ja, det är som en direkt straff, eller ett så...
Jaha, nej.
Ja, straffar direkt efter 90.
Ah, det är inget chans. Ja, nej,
du
det är direkt
straff. Du okay. Stockholms Cup, de hade straffar per division.
Ja, nej, det var...
Det var länge
sedan.
Ja, nej, men så att det är ingen övertid.
Nej.
Så slipper de det, vilket tack. Är skönt, på de här veckomatcherna. Men om vi börjar till vänster så har vi Milan, lite skadedrabbat. Och behöver sticka såren. De har Lecce i helgen. Och sen är det väl Inter i den här Juventus, Superkuppen eller någonting, nästa vecka i Saudi eller Riyadh eller någon sån exercis. Så jag tror det kommer roteras och det kommer göras mål av båda lagen. Men 2,5 mål, 2,5 pengarna i Superodds. Lille med favoriten Jonathan Davids, va? Jag säger Davids man, Davids. Som vi alla gillade så mycket i VM. Möter Brest med ny tränare. Jag tror de vinner kanske 2-3-1 och sånt. Och sista matchen, Nottingham Wolverhampton. Nottingham gjorde bort i helgen FA-cupen mot Blackpool, torskade. Steve Cooper är sur och arg. Wolverhampton är väldigt bra mot Liverpool. Men det är Carabao Cup. Nottingham får sig chans att ta någonting här. Så jag tror verkligen på att det kan bli målrikt och väldigt, väldigt jämnt.
Och den här trippen ger 10,69.
Ja, och det jag tänker är det nästan typ frukt till lunch.
Ja. Alltså, den är ju bankad och klar, säger jag.
Tack. För jag lägger ju en 10 och hoppas att kunna gå och köpa en lunch.
Tack för att... Myggan och tack Oddset.
Ja, exakt.
Tack.
Det här Tim Elsker.
Exakt, nu håller ni ihop där borta. Eller har du märkt att det är väldigt mycket?
Ja, han håller ihop, han är ju stuckit från Birkastan. Vi var ju...
Ja,
ni var ju grannar
nästan. Jag släppte upp till Djurgårdskvarteren på Östermalm.
En livsstil som grannar till det här.
Stökigt. Ni bodde ju typ grannar.
Nej, det ska jag inte säga. Jag bodde i Birkegat.
Ja, det är
en grann. Nej, det är verkligen inte. Han är ju sån...
Jag bodde ju bara
han syns ju hörs liksom, med sin Mellqvist.
Det har lugnat ner sig i kvarteret.
Priset har gått upp.
Så här,
exakt. Och det intressanta är ju att borta på Östermalm nu så börjar gamla tanter och gubbar bli lite irriterade. Mm. Det är sånt jäkla liv.
Den nya skriken.
Det finns ju inget Mellqvist på Östermalm. Där finns det...
Dåligt med kaffebar.
Så här, tråkiga bröd och salt, you and the juice och vad är det mer? Så här låtsas marmorställen.
Ja, liksom.
Det måste finnas ett bra café på Östermalm.
Men ni har Ishiro, tror jag det heter. En av stans bästa ramen.
Ramen, Ishiro, där går jag. Det är Kommendörsgatan, rekommenderas.
Jan.
Han är bäst.
Ja. Och han är ju fantastiskt rolig. Hans son och mina kids har gått i samma...
Vet så. Han springer också ut med ramen till kontoren runt omkring. Fast han är själv.
Oj. Jag kommer tillbaka.
Det är bäst.
Ja, det är
en liten parentes.
Ja, en bra parentes får jag ändå säga.
Verkligen.
Du, stort tack för den här morgonen.
Ja,
det blev lite kort där. Det blev lite långt med...
Ja, det var... AIK. Så, ja,
det är mycket vi har behövt diskutera idag.
Ja, precis. Men imorgon är ju Jesper och Josefin här. Mm. Och med vänner.
Det lät spännande. Som en låt.
Ja, Jesper, Josefin och deras vänner är tillbaka imorgon i studion. De drar igång 7:00. Mm. Det vi har gjort idag kommer finnas som podd hoppningsvis innan 12:00. Så rullar det ut. Mm. Vi ses ju nästa onsdag igen.
Ja, det gör vi. Du kanske är blockad. Beror på hur det går i helgen.
I söndag. Ja.
Det kan,
nej, men jag ska fortsätta mitt hurricane-mål, men kanske Arsenal vinst.
Grejen är att jag sa det igår, det är sällan man håller på Tottenham med en match, men den här, för jag när ju fortfarande en förhoppning om att vi ska vända säsongen och ta oss till en fjärde plats. Ja. Det är ju way off.
Ja, man vet,
men ändå, man vet aldrig.
Ja. Nej, jag tycker det man vet aldrig hur det kan vara. Men det är kul narrativet, har ni tänkt på det? Liverpool vann 4-5 matcher, och de är sämst på jorden. Tottenham förlorade ju massa matcher, var sämst. Mm. Och så har de en bra halvlek. Och så var det tyst. Ja. Jag tänkte, inte ett ord om det. Tottenham.
Nej, exakt. Det vände snabbt.
There is a chance. Narrativet.
There is... Dumdummare. Mm. Visst är det en bra film?
Bäst.
Eller hur?
Ja. Är... Vad har du i påsen nu?
Han har mackat. Han mackar hungrig. Jag är som en
Och det här säger vi utan spons, men det är ett bra... alla lo är den på.
Ja,
det är
bra.
Och det är ett fantastiskt bra ställe.
Det ligger ju på en macka till sig själv. Om
eller hur?
Man ja, det är... Vi andra får...
Ja. Sukta efter den goda alla lo-mackan.
Släng till Nalle Mats.
Exakt. Tack så mycket för den här morgonen. Tack för att ni tittade. Vi är tillbaka imorgon. Hej!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.